Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i er favoritserie i kategorin Tre vuxna män som googlar saker tillsammans, Brödrafolkens podd. Vi kommer som vanligt mer eller mindre direkt ifrån poddbunken djupt under Svinnesunds vatten. Jag som pratar nu heter Max och med mig har jag precis som varje vecka Albin.
Tjena, tjena.
Och Grime.
Hej, hej.
Vi kan ju börja med att konstatera att allting är bra i de nordiska länderna även denna veckan.
Ja, det följer är den genomgående röda tråden i denna podden.
Ja, precis. Hur bra det funkar.
Allt går bra och blir bara bättre.
Yes, entropien har sin fortsatta gång.
Ja, och det tycker vi är coolt.
Ja.
Men vi kan ju inleda ändå med kanske den minst tunga delen av veckans avsnitt. Eller vad jag antar kommer att vara det. För att efterskalven efter de norska kommunalvalen fortsätter att skälva.
Ingen av Norges två största byer är kommit nog närmare och dannat nytt byråd. Men jag ska för en gångs skull inte snacka om bybaden, även om jag nettopp läste att Martin Smith-Siversen har skrivit nog en skicklig idiotisk debattartikel i BT.
Ja.
Men enkelte vill ju påstå att det finns en annan by i Norge längre öst.
Ja, minst en.
Nej, jag tänker att vi får avgränsa oss lite. Hvis man begynner att kalla Trondheim en by, var går gränsen?
Ja, nej, jag håller med. Man kan inte ge trönderna en millimeter och ta dem jävligt mycket.
Tre byer, Jeremy. Det är ju sinnssykt.
För övrigt ska man självsagt ge trönderna långt mer än en millimeter av Jämtland.
Ja, precis. Vi erkänner att det finns tre städer i Norge och en av dem är Östersund.
Ja. Men ja, höyre och vänstre förhandlar om att danna ett mindretalsbyråd i Oslo.
Ja.
Problem.
Hur går det för dem?
Höyre och vänstre är eniga om väldigt mycket. Problemet deras är ju som sagt att det vill vara ett mindretalsbyråd.
Mm. Just det.
Så de vill vara avhängiga av Fremskrittspartiet och Kristelig Folkeparti.
Mm.
Ett problem där är att Fremskrittspartiet har sagt att de nekter att stötta ett byråd de inte själv sitter i.
En om vi ska vara ärliga, helt rimlig inställning.
Ja. Jo, uppenbart.
Det hade varit trevligt om svenska partier hade agerat på det sättet. Då hade de sista 8 åren varit betydligt mindre förvirrande än vad de har varit.
Det hade varit trevligt om norska partier på vänstersidan också hade haft samma inställning som FRP. I detta specifika spörsmål.
Ja.
Inte något annat.
I princip bara detta, ja.
Ja.
Så det här är alltså inte att Gaim efterfrågar att SV Oslo ska börja spöa på några listor. Jag hade tyckt att det haft ett visst underhållningsvärde, ja. men jag ser att det kan var negativt också.
Vi kan väl säga att vi är inte konsekvent för eller emot i den här frågan, utan att det beror helt och hållet på personerna inblandade och sammanhanget.
Ja, men en av utfordringarna med att prova få Fremskrittspartiet in i byråd är att Venstre och Fremskrittspartiet nekter att sitta i samma byråd. För det de har vissa enheter huvudsakligen på hurvitt medelålderna män i förstäder ska ha lov att gifta sig med bilen sen eller inte.
Det
känns ju på andra sidan som på liksom ett ställe där man kan hitta gemensamma värderingar mellan FRP och typ Ung Vänstre.
Ja. Nej, men alltså vi har ju diskuterat det tidigare i den här podden ganska många gånger, att liksom tonartsskillnaden mellan FRP och Sverigedemokraterna, även om Sverigedemokraterna förmodligen håller med dem i denna frågan, är ju att FRP har liksom inte lika mycket skinhead-vibbar utan är mer av ett 100% bara renodlat villapsykosparti.
Ja.
Och där ingår ju då naturligtvis det här att vill du ligga med din bil, rösta på oss.
Ja, din bil ville sendt på oss som AFD.
Ja, just det.
I Tyskland har gått til valg på et par ganger.
Rösträtt bilar, inte kvinnor.
Ja.
Ja.
Vilket jag tror representerar den genomsnittliga medelålders mannen av en viss samhällsklass och inkomstgrupp. Ganska bra att se bilar som mer mänskliga än kvinnor.
Mm, ja. Ja, men så det går bra för Oslo Högern alltså?
Ja, alltså det går ju generellt bra för Høyre. De har verkligen klart att utnytta ett gott valresultat och inte kuket det till för sig själv vid var enaste möjlig anledning.
Nej.
Men ja, så det som da gjenstår å se er hvorvidt FRP gir seg først og stemmer for byrådet, eller hvorvidt Venstre gir seg og tillater åttefelts motorvei gjennom samtlige hus i Oslo. Og altså, mye kan man si om Venstre, men man kan ikke beskylde dem for å ha ryggrad.
Nei, altså det...
Det är ju liberalismen lite i gemen.
Nu kanske jag projicerar det jag vet om och tycker om partiet som heter Folkpartiet på vänstre, men det känns inte att någonting...
The artist att formerly known as Folkpartiet.
Det känns inte att någonting tyder på att det är vänstre som kommer ge sig sist.
Från och med nu kommer vi inte aldrig skriva ut liberalerna i text, utan vi kommer bara använda en Unicode- ett Unicode-tecken baserat på deras logga.
Men Albin, för att säga det sån, man har 8 år med diverse Solberg-regeringer och konflikter mellan Venstre och FRP som kan tyda på att du har helt rätt.
Ja, jag har historien på min sida. Jag har inte så mycket annat, men jag har fan den.
Ja, nej, men det var väl typ i samband med att det var på väg att bli val och FRP tyckte det vore dumt att gå in i val i regering. Det var väl i princip då de började ge sig.
Ja,
som sagt. Och det var väl framförallt att de gav sig frågan om huruvida de skulle sitta i regering eller inte.
Ja.
Det också liksom är den helt korrekta och rimliga insikten att det inte är bra att gå i val i regering med vänstra.
Det är ju inte bra att gå i val i regering generellt sett.
Nej, så är det väl.
Ja, alltså vi har ju diskuterat det i samband med de finska valen att statsministerpartiet nästan alltid kollapsar efter en mandatperiod. Men samma tendens finns ju i alla nordiska länder egentligen, om än lite mindre extremt.
Ja, i Norge har jag intryck av att det har blivit en större och större tendens.
Ja,
Einar Gerhardsen vant nå 3-4 valg i regjering. Ja. Jeg har vanskelig for å se for meg at det kommer til å skje igjen i den overskuelige fremtid.
Nej, och ja, men alltså en sak vi kan konstatera är ju att ett generellt stigande missnöje med sittande regeringar oavsett deras politiska inriktning eller bedrifter är ju absolut alltid ett tecken på ett hälsosamt samhällsbygge.
Ja, men jag är säker på att nästa gång så kommer det att funka och bara stämma på det av de 2 stora partierna som inte sitter i regering för ögonblicket.
Ja, ja, men det har ju funkat utmärkt för Nydemokrati i Grekland, så jag tänker att
ja, men där
det
kanske
är ett land som inte har några problem längre.
Men det kanske är lösningen för Norden generellt och Oslo i synnerhet. Byt valsystem hela tiden.
Ja.
Bytt valgsystem til et CIA påtvinger dere.
Ja, yes.
Det ville for så vidt løst enkelte problemer i Bergen, siden vi ville blitt kvitt rødt og dermed 3 stemmer for bybanetunnel.
Ja, det gäller bara att hoppas att liksom CIA, dödspatrullerna, ser skillnaden mellan störiga röttledamoter och normala SV-ledamoter.
Ja, men alltså det finns ju ett enkelt sätt att lösa det på. Om man inte litar på att existerande underrättelsetjänster ska kunna göra skillnad på de bra socialisterna och de dåliga socialisterna, då kan man helt enkelt göra så att man skapar en helt egen underrättelsetjänst som ingen känner till.
Ja.
Det är en klassisk lösning på det problemet.
Ja, nej, men det här är någonting jag tycker vi kan föreslå för både Bergen Arbetarparti och Arbetarpartiet i Bergen.
Ja.
Jag vet faktiskt inte vad Bergen Arbetarparti menar om bybanan.
Det känns som att de måste ha någon åsikt. Enbart eftersom de antagligen bor i Bergen. Däremot kan jag nog inte säga någonting riktigt konsekvent gällande... Vad de i så fall skulle ha för åsikt.
Det, jag fant en sån valgkvist-greie från VG här, hvor första kandidaten till Bergen Arbeiderparti i vart fall har svart att han är helt för bybanan över bryggen.
Jo, alltså, jag läser deras valprogram för Bergen. Bybanan över bryggen är fullstatligt finansierat.
Ja.
Ja.
Men det är ju det förnuftiga standpunktet.
Ja, jo, nej, men det är alltså som vanligt. Brezhnev hade rätt. Jag ska inte säga att han hade rätt om Afghanistan eller liksom typ Tjeckoslovakens rätt till självbestämmande, men han hade rätt om bybanan.
Ja, jo men. Men har det liksom, har det varit några specifika frågor uppe i Oslo, eller är det bara allmänt liksom att partierna inte kommer överens?
Det är alltså generellt, alltså bilrelaterade vibes huvudsakligen. FRP menar att man må rehabilitera vägarna och få tillbaka fler parkeringsplatser i centrum. Så vägarna har visst nog förfallt under Raymond Johansson.
Just det. Det är ju som vanligt helt friska människor som kör in i centrum i en stad med 1 miljon invånare.
Det är omöjligt att komma sig något som helst sted i Oslo ellers. Vad ska man liksom göra? Ta T-banen? Eller trikken? Eller buss? Där sitter det ju andra människor.
Ja, precis. Du kan ju stöta på någon pakistanier eller vad som helst. Det vet ju inte... Det är omöjligt att säga.
Ja.
Ja, nej.
Selv hvis du inte gör det, så är det uansett en eller annan typ av folk där, så du måste anerkänna det faktum att
andra människor existerar.
Andra människor existerar och du är en del av ett samfund. Och vem vill väl det? Det är inte därför man bor i landets största by.
Nej. Det är ju FRP liksom ganska många andra högerpopulister överens om att svaret på påståendet att vi lever i ett samhälle är, men tänk om vi inte gjorde det då?
Alltså, nu, det här är ju såklart en beskrivning av en sjuk människa som vi tar avstånd från på alla sätt och vis. Men jag har en, det är svårt att inte sympatisera mer med den inställningen, när liksom bara det mörker som måste driva en vänsterväljare. den totala bristen på... Liksom, Fremskrittspartiet drivs av känslor. Det är destruktiva känslor som grundas i grov psykisk ohälsa. Vänster drivs av ingenting. Det är tomt.
Ja, men alltså, det är ju människor som aldrig har känt ångest i en minut i sitt liv.
Nej, men alltså, detta är ett parti som fullförde sitt historiska uppdrag på tidlig 1900-tal. Och sedan det har lett efter en existensgrund.
Ja, precis. Sen det blev allmän rösträtt och unionen försvann.
Ja, det var inte nödvändigt att fortsätta att ha vänstre efter regeringen Christian Mikkelsen. Kan vi snart alla bara vara ärliga om det?
Hade de rösträtt att avskaffa sig själv där början av 1900-talet, då hade vi kunnat komma ihåg dem som Norges bästa parti genom tiderna.
Ja, men alltså allmän stämmerätt offentlig skoleväsende, religionsfrihet, parlamentarismen, unionsupplösningen. Allt detta är bra ting, men de Kaspersky barnlover, vänster gjorde väldigt mycket bra. Det är bara det att allt bra de gjorde är för minimum 120 år sedan.
Ja. Nej, men det var ju liksom den borgerliga revolutionens parti.
Ja,
som i takt med att de ekonomiska förhållandena har förskjutits mer och mer i en senkapitalistisk riktning, så har ju det här partiet också spelat ut sin historiska roll.
Och i takt med att vänstre fick genomfört betydliga ändringar i norsk valglov, så betydde att alla dessa människor som inte tillhörde enten det högerstämmande högerborgerskapet eller det vänsterstämmande småborgerskapet också fick stemmerätt. Så visste det sig sånn att de endte ikke opp med å stemme på det partiet som var nærmere å representere de av de to. De lagde sitt eget parti.
Ja, hvem kunne ha forutspått dette?
Nei,
det finns väl
tydeligvis ikke Christian Michelsen er å svare på det.
Nei, jeg tror egentligen det finns ett land i västvärlden där den strategin faktiskt har fungerat. Och det är ett land vi inte pratar om i den här podden.
Ja.
Belgien.
Just det.
Eller? Okej, nej, fel.
Apropå Belgien så syns jag det är väldigt kul att inte bara är kommunistpartiet delt i massa små olika partier med oförståeliga personkonflikter som bakgrund. Där alla andra är där.
Ja, det är roligt att Belgien är det enda landet i Västeuropa som har lyckats upprätthålla vänsterenighet samtidigt som man har liksom avdelat alla andra partier i tre.
Det skulle vara Danmark då.
Jo, men alltså då hade man behövt dela sossa, liksom danska sossarna i en typ i Köpenhamn, Jylland och Bornholms falang.
Jo, sant.
Ja, men alltså det är ju grejen att alla andra ideologier har i Belgien minimum två partier, ett vallonsk och ett flämsk. Och så har du som regel ett tredje parti.
Ja.
Bara sån för morgons skull.
Ja.
Ja, varför inte? Har man två kan man lika gärna ha tre.
Utan liksom partiet som grundades av västvärldens näst största Stalin-supportare. Som liksom bara har det bra. Det någon gång kommer vi behöva ha en genomgång om varför Belgien är. Men
behöver vi verkligen det?
Nej, kanske inte.
men alltså Flabsbelag har ju faktiskt lite rätt i att det är inte alltså långsiktig realistisk lösning att den vallonska folkrepubliken och det flämska rike är samma stat.
Nej, alltså enda anledningen att låta det behålla att tvinga det att vara ett land, det är att
att Flamsbelang kan uppenbart inte få driva sin egen stat. Ja.
Ja, antingen det eller alltså tänk hur dåligt Nederländerna är nu och tänk hur mycket värre det hade blivit om man hade suttit på Flandern.
Ja, eller bara byggt Nederländerna två.
Ja, alltså ett är för många.
Jag kan hålla med om det. Dessutom så har de ju redan försökt bygga Nederländerna två en gång, vilket resulterade i 50 år av apartheid, så att jag vet inte om det är en grej vi behöver försöka igen.
Nej. Innan vi går vidare till saker som trots allt var lite bättre än apartheid, så kanske det vi ska sammanfatta det med. Nederländerna, nej. Holländare, nej. Ja.
För övrigt grattis också till Slovakiens Marcus Allard.
Ja, just det. Jo, slovakiska valet, det störigaste valet i världshistorien.
Ja, men alltså Östeuropa.
Ja. Yes, men alltså jag...
Det är ju en ganska, alltså på ett sätt ett ganska bra område att det existerar. För det tillåter oss i Norden att kunna peka på någon och säga att så där illa hade det kunnat varit.
Ja, men alltså en ting är Östeuropa, en annan ting är specifikt Slovakia. Det är få land som har mindre grund till att existera.
Ja, jo, visst.
Ja, men jag tänker lite samma där. Vi behöver att det ska vara ett land, för annars hade Tjeckien varit ännu värre.
Mm.
Ja.
Jo, när det var ett land så var det ju i regel inte Slovakien som stod för den rimliga politiken i det landet.
Slovakia stod väl egentligen inte för så mycket som helst. Det var väl alltså bara sånt. En del av landet som också finnes.
Ja, men de var ganska mycket mer inne på typ katolsk fascism. Medan tjeckerna var mer typ antingen motsvarande centerpartister eller socialdemokrater.
Vanskelig att säga vad som är värst.
Ja, alltså jag skulle ju vilja påstå i alla fall i ett nordiskt sammanhang att de nordiska centerpartiernas roll i partisystemet var rätt så påfallande lik den som liksom högerkristdemokrater hade i de katolska länderna.
Antisemitism och mittenpolitik, ju.
Ja, men ungefär. Någon sorts vag känsla av att vi borde göra någonting för de fattiga, men absolut inte någonting som på något sätt kan liknas vid socialism.
Apropå antisemitism och någonting som absolut inte kan liknas vid socialism. RIP till Marian Kotleba, ledaren för det slovakiska nazistpartiet som åkte ut. Istället har det typ två andra nazistpartier kommit in, men de, ja, är inte fullt lika nazistiska.
Klassiska Östeuropa-vibbar.
Ja,
bara byt ut det nazistiska partiet vart femte år.
Yes. Sen så har vi såklart också Smer, som är också väl mer eller mindre nazister.
Alltså de är väl, när de kan komma ihåg att ha en ideologi och inte bara liksom stjäla pengar och samarbeta med maffian.
Ja, men alltså det är väl sån typisk postkommunistisk östeuropeisk parti, viss ideologi är korruption.
Ja, men ungefär.
Också lite fascism. Sån som hobby.
Ja. Sen så har vi,
jag är bara fascist på fritiden.
Sen så har vi också progressiva Slovaken, vars ideologi är liberalism och pro-europeanism, alltså också fascism. Var det lite andra vibes. Men jag tänker väga acceptera att de är bra bara för att de inte vill begå folkmord.
Bara för att de inte vill deportera alla ungrare.
Nej, eller liksom...
Och döda alla romer.
Ja, precis. Men okej, nu har vi hamnat jättesnett.
Det klassiska nordiska landet Slovakien.
Ja, nej, men jag har ju inte erkänt att...
I och för sig, Tjeckoslovakien var ju trots allt ett land där Oslo låg i mitten. Vilket vi vet sedan gammalt.
Okej. Men apropå...
Jeg ser at Slovakia også har et parti som heter Vi er familie. Jeg er sikker på at de ikke er fascister.
Nej, men altså mellan Vi er familien och självständigt folk, eller vad det heter, vanligt folk och självständiga personligheter, så har de ju kanske några av de mest intressanta partinamnen.
Nej, okej, okay, men så, du har ju missat vad hela den partikonstitutionen heter. Okay, men, vanligt folk och självständiga personligheter och vänner. vännerna i det här fallet är då alltså katolska fascister och några saker ungrare.
Ja. Nej, men det är väl de som varken är vanligt folk eller har självständiga personligheter. Nej. Det är väl den enda slutsatsen man kan dra om det.
Yes, men nu för att gå vidare.
Ja, snälla. Rädda oss från detta. Nu ska vi prata om något mycket mindre deprimerande.
Precis. Apropå folk som saknar både självständiga personligheter och vänner. Saker har hänt i Sverige.
Ja.
För några dagar sedan, Max får rätta mig vilken dag det var, för jag har tappat tidsbegreppet helt.
Jag är arbetslös, du ska inte lita på mig när det gäller hur många dagar som har gått från en händelse till en annan.
Ja, i torsdags.
Okej, okay. Jag litar på dig.
Yes, vill ni rätta oss på det här så kan ni kontakta oss på Lundin Oil.
No reply at lundinenergy.se, ja precis.
Där ja, precis. Yes, men då gjorde vår landsmoder i exil, drottningen på andra sidan vattnet, Maggan, a.k.a. oppositionsledare Magdalena Andersson, partiledare Socialdemokraterna, ett utspel om att militären ska sättas in mot våldsvågan.
Hade jag...
Men, var kom det upprinnelig från Socialdemokraterna?
De han först. Vi kan säga så att de han först.
Jag bara känner hopp. Jag bara hör hoppet lämna Grime genom munnen.
Men vad fan i helvete driver det här på?
Yes, nej men hon...
Önskar jag hade ett bra svar på den frågan.
Speciell militär operation för att denazificera Sverige.
Ja, snälla.
Delde i finske, norske och danske ockupationszoner.
Ja, alternativt kurdiska, armeniska och israeliska ockupationszoner.
Ja, nej men alltså det är...
Kan vi inte bara ge hela landet till armenierna som då flyktade från Nagorno-Karabakh? De trenger det mer än där.
Ja, men det är ju en lösning. De har ett coolt alfabet, i alla fall.
Jaha, nej men då...
Men ja, Magdalena Andersson har ändligen funnit lösningen på hur den ska framstå som mer fascist än regeringen.
Den slutgiltiga lösningen, om du så vill.
Ja, precis.
Vad skedde så?
Ja, nej, men då, hon gjorde ett utspel. Regeringen behöver titta upp ur Tidöavtalet och börja agera kraftfullt. Det här är inte Sverige.
Så nej, här ska vi... Det är en klassisk, ett klassiskt sammanhängande och logiskt politiskt uttalande. Det här är inte Sverige.
Ja, så här ska vi inte ha det i Sverige. Och på den punkten håller jag med. Jag vill inte någonstans när jag pratar liksom nedvärdera den faktiska våldsvågen vi har och att det är sprängningar och skjutningar typ hela tiden och att det är fullt rimligt att, att folk är livrädda för det.
Ja, alltså...
Visst. Där kopplas min populist ådra in. Jag tänker någon måste stå för folkligheten i den här podden. Det kan lika gärna vara jag. Men när man dels säger...
Ursäkta, jag var inne och kollade på Slovakien igen. Vet du vad vi familjen hade för någon slogan i valet nu?
Nej.
Vi är normala. Min tröja ställer många frågor som tröjan redan besvarar.
Vi är normala.
Förlåt.
Nej. Man får alltid avbryta med roliga partislogans. Det är helt okej. Men progressivt Slovaken har också en kul slogan. Man kan göra det normalt och proffsigt. Det är mycket fokus på normalt här, känner jag.
Ja, nej men det är ett normalt land, kan vi helt enkelt konstatera.
Ja. Yes, men apropå normala länder.
Ja, vi kan återgå till det normala land vi faktiskt bor i.
Ja,
på gott och ont.
Dels kan man ju kanske åsikter om det här att det här är inte Sverige, för jag vet att det var ett stort bråk om vem man ska skylla på, men om man var statsminister i ett år och sen finansminister 7 år innan det, så kanske man kan fundera på varför det här Sverige blev så här.
Och dessutom kan man ju ifrågasätta liksom beväpningen av begreppen Sverige och svenskhet i politiken. Jag är ju långt ifrån den första som påpekar det här, men den kan ju te sig lite lätt problematisk ibland.
Ja, framförallt när liksom det verktyg vi nu ska använda för att upprätthålla Sverige och ta tillbaka den från de osvenska krafterna är att sätta in militären mot civila mål.
Ja, men sånt som normala länder gör.
Yes, de kan
till exempel USA, Frankrike och Syrien.
Yes. Så just nu så vill Maggan att lagen som jag kanske inte helt med belägg påstår sattes in efter Ådalsmassakern ska ändras så att militären kan börja göra lite vad som helst.
Ja, men det är väl, jag vet inte om den liksom nuvarande lagtexten kom då, men man pratar ju väldigt mycket om det så kallade Ådalssyndromet.
Ja.
I regel är det ju de tröttsammaste människorna i Sverige som tar upp det här och pratar, och det handlar då om att efter det som hände i Ådalen så har vi i Sverige blivit rädda för att sätta in militären mot civila mål. Vilket ju är en helt normal grej som borde vara rimligt i ett västland.
Ja, fast nu kanske du som gör lite samma sak där om vad som är väst.
Ja, jo, det slog mig så fort jag hann säga det.
För att sätta in militär mot civila mål är ju för sig helt kompatibelt med quote-unquote västfördelningar.
Oh ja.
Men det borde kanske inte vara helt kompatibelt med att vara ledare för ett socialdemokratiskt parti. Så hvis man ser lite på vem militäre historiskt har skutt när man sätter det in mot civila mål.
Ja, men då kommer man ju in på den komplexa semantiska frågan kring vad ett socialdemokratiskt parti är och huruvida Magdalena Andersson faktiskt leder ett sånt.
Ja.
Ja, det är för sig rimligt. Och vi har ju inte fått ett uttalande från Sveriges två socialdemokrater, Göran Greider och Nordstad Gustav. jag misstänker att båda är emot. Men sen kommer lite mer lösa kommentarer om allting som regeringen gör fel. Därför håller jag med henne i mångt och mycket. Och att någon med stort N borde göra någonting också med stort N.
Ja.
Sen lite respons från försvarsministern som kommer med helt rimliga invändningar att men det här kan vi inte bara göra hur som helst.
Ja, nej, och det är ju en klassisk grej i svensk politik och framförallt liksom svensk kriminal- och säkerhetspolitik under de senaste, ja men sen typ början på 80-talet har ju varit att oavsett partifärg så är den sittande regeringen alltid minst 10 punkter till höger om oppositionen. Att liksom så fort man blir justitieminister i det här landet så blir man per automatik någon sorts light-fascist. Och oppositionen har i regel haft rollen att så fort justitiedepartementet föreslår någonting omedelbart säga att det här kommer att ta koll på den svenska demokratin. Mm. Och yeah. Jag tycker det är intressant att se att det här nu vänder och blir till en mer, ja men vad man ska kalla det, en mer brittisk inriktning. Nämligen att politiken består av två olika lag som tävlar om vem som kan vara bättre på att vara fascist än den andra.
Mm, precis. Men just nu så har inte, i torsdags hade inte Paul Jonsson, försvarsminister, fått sina instruktioner klara än. Så han reagerade mer med att det här, att säga saker som att det kan inte jag uttala mig om. Det är inte lagligt just nu. Jag tänker inte säga ifall jag tycker att försvaret ska gå in och skjuta ihjäl folk på gatan. Ställ bättre frågor.
Jag ställer mig neutral i den här frågan tills jag har fått mina instruktioner.
Ja, viktigt för sig vad en minister ska säga. Så det är väl...
Ja, till viss grad, ja. Det är ju på gott och ont så parlamentarismen fungerar.
Yes, men sen går typ 6 timmar.
Ja.
Ulf Kristersson håller tal till nationen. Det femte, ja. Typ det femte talet till nationen i min livstid.
Alltså, det här är en annan sån grej. Precis som frågan om svenskhet i politiken så är ju sättet man använder begreppet nation i Sverige lite halvproblematiskt.
Jo, men det håller jag med om i och för sig.
Men det är ju en djupare ett djupare problem än bara den här det här tillfället.
Yes. Men det de tidigare talet nationen som hållts sen kalla krigets slut, Carl Bildt i samband med Lasermannens skjutningarna 92, Göran Persson i samband med att utrikesministern huggs ihjäl, Stefan Löfven 2 gånger i samband med pandemin, Magdalena Andersson i samband med ryska invasionen av Ukraina. Det här är liksom enda stora grejer då.
Ja, fast det är ju intressant det där, för att det första tillfället är väl typ jämförbart med detta ändå. Även om det ju liksom är en annan typ av våldsvåg som har ett annat motiv bakom sig.
Det är fair enough. Vi skär
så
ut
är det ju ändå alltid värt att poängtera liksom det här om att man hör ju ganska ofta att den här kriminaliteten och det som händer i Sverige nu saknar historiskt motstycke. Och det är ju alltid värt att påminna om att det var rätt mycket skit som pågick i det här landet på 90-talet. som vi var väldigt snabba med att glömma.
Ja, det är rimligt. Yes, men Ulf Kristersson håller ett tal där han egentligen typ säger, jag såg inte det här talet, jag försöker att se statsministern så lite som möjligt.
Ja.
Men där han...
Man ser ju inte honom så mycket även om man tittar på...
Ja, nej, men det är bra. Vi behöver få de möjligheter vi kan att liksom utseende mobba någon. Bra, Max.
Ja, jag tänker om man inte kan utseende mobba Ulf Kristersson, vem kan man då?
Precis.
Han är trots allt både vit man, moderat och Sveriges statsminister.
Yes, och
ungefär... Det är svårt att sparka mer uppåt än så. Ja.
Och
det ska väldigt bli till för att sparka upp mot Ulf Kristersson.
Det är ju för sig också sant.
Ja. Värt att nämna här att statsministern är typ en halv meter kortare än både mig och Max. Jag vet inte hur lång Grime är.
1,85.
Okej, okay, så nästan en halv meter kortare än Grime också. Han är väldigt liten, vilket är kul för han har komplex för det. Det är typ det enda.
Ja, och det är ju, vi ska ju understryka att det är det som gör det roligt, inte bara det faktum i sig att
han är ganska kort. Det är ganska ointressant. Yes, men nu så är statsministern också med på att soldater ska sättas in.
Det roliga är alltså inte att han är kort, utan att hans kuk är det.
Yes. Ja.
Ja, det har vi satt ribban för resten av
ja, livet.
Ja, men ungefär.
Yes, ja, nej, men då vad vi nu får utgå är någon sorts kompensationsmanöver.
Ja.
Så nu är även regeringen med på att soldater ska sättas in mot kriminalitet, mot organiserad brottslighet. ÖB intervjuas, säger ja, jättegärna, bra idé.
Oj, för det är ju inte den tonen han har haft när det har föreslagits tidigare.
Nej, det här var inte ett direkt förslag, ett direkt citat av överbefälhavare Mikael Budé. Men jag tolkar hans uttalande som så. Och han är absolut beredd att diskutera att avskaffa förbudet som finns för att se till att soldater inte skjuter ihjäl civila.
Ja.
Jag har inte så mycket mer att säga om det här, mer än att allt går bra.
Ja. Saker och ting fortsätter att gå bra i Sverige.
Ja, nu måste jag se vad Norsi har sagt om det här. Se om jag liksom kommer behöva rösta på Kommunistiska partiet nästa gång eller inte.
Nej, men jag ser ju att... Alltså, Göran Greider skrev ju en ledare i ETC i onsdags. Så han nämner ju inte det här specifikt, men han verkar ju vara galvaniserad mot den här inriktningen i allmänhet.
Ja, hade vi tappat Göran Greider, då hade vi tappat hoppet helt. Jag hittar inte att hon har sagt någonting, men jag väljer att tolka det som positivt att hon inte har gått ut och sagt ja.
Mm. Nej, men man får väl ta det man får.
Nej, men det hon sagt är alla måste lyssna på rikspolischefen.
Ja.
Yes, men jag tänker att nu, alltså, Moxnes är ledig. Kan inte han komma och ta över? Jag kan bidra
som med... rikspolischef.
Det hade också varit jättekul.
Ja, första ordre då blir att svenska politiet ska inte längre efterforska tyveri av solbriller. det nedprioriteras så långt som möjligt.
Ja, alltså, ska man nedprioritera något brott så är väl det ett ganska bra rent krasst.
Ja.
Kan ju en annan tycka.
Ja, nej, jag hade inte så mycket mer att säga om det här. Mer att jag kan säkert sitta och sucka tungt en kvart.
Ja, alltså jag känner att min maglinning börjar flamma upp. Så det är kanske ett tecken på att det är dags att röra sig mot ett lite annorlunda ämne. Och det jag hade tänkt prata om idag är egentligen typ, men delvis samma grej som Albin var inne på. Och som jag också delvis har ledit in lite på när vi har pratat om Albins grej. Nämligen den här, jag tänker kalla det starmerifieringen av den svenska socialdemokratin. Och det är ju ett begrepp som egentligen kanske är lite tvivelaktigt, för att det här är ju tendenser som har funnits inom både svensk, brittisk och allmänt västeuropeisk socialdemokrati i över 20 år. Men jag tänker ändå att Keir Starmer är kanske den mest utpräglade, eller liksom den tydligaste definitionen av den här tendensen ändå. Vilket är det här att liksom ett socialdemokratiskt oppositionsparti agerar helt och hållet inom det handlingsutrymme den ges av regeringen. Man kan liksom aldrig föreslå någonting själv eller komma med några originella idéer, utan allting handlar om hur tar vi det här senaste regeringsförslaget och modifierar det lite så att det blir lite mindre omänskligt.
Eller mer omänskligt, avhängig av vad fokusgrupperna säger.
Jo visst, men det är ju, det här var ju en grej som, jag ska inte säga att det är den första gången det slog mig, men det slog mig på allvar när regeringen presenterade de här skattesänkningarna i sin nya budget. Och Socialdemokraternas respons för det var inte att ifrågasätta varför man lägger fokus på att sänka skatter i ett läge där svensk ekonomi håller på att krascha och i princip hela den offentliga sektorn är fullständigt resursdränerad. Utan istället att presentera en egen skattesänkning som är mycket bättre för att den går vanligt folk till mötes.
Ja, nej, men det är att om vi föreslår egna saker kan ju folk bli arga på det.
Ja, nej, men det, jag citerar från Socialdemokraternas pressmeddelande den 23 augusti. Vårt förslag sätter fokus på det som är viktigt för att Sverige ska hålla ihop. Nämligen att den som varje dag går till jobbet, som undersköterskan, byggnadsarbetaren eller lokföraren och som sliter med att få vardagen att gå ihop ska få det lite lättare. Helt enkelt en rättvis ekonomisk politik för vanligt folk.
Ja.
Och de menar ju då alltså helt enkelt att deras förslag är mer rättvist än Moderaternas. Och ingen diskussion överhuvudtaget om att liksom en undersköterskas eller en lokförares vardag, ja, och till viss grad en byggnadsarbetare också, kan komma att påverkas av att man tar resurser från den offentliga och stoppar den i folks fickor. Istället för att liksom, till exempel lösa den kroniska underbemanningen inom svensk vård.
Ja, det låter som en tanke, men det här är inte realistiskt, Max. Det har ju du själv. Verkligheten funkar inte så.
Ja, nej. Men sen så har de ju liksom, ja, men i princip hela året än så länge har de ju tillbringat med att varje gång det är någon gängskjutning klagat på liksom att Moderaterna är för veka för att ge polisen de resurser de behöver. Och typ gå i ledband med Alice Teodorescu i rättsstatliga frågor. Vilket ju i regel när man som någon sorts vänster- och mittenperson är överens med den kvinnan, så ska man ju ifrågasätta vart man är på väg som människa.
Ja, nej, precis. Då vet man att världen kommer på tilt lite grann.
Ja, och ja, som Albin påpekade så är ju då det här sista utspelet en lite av ett brott mot den här traditionen, i och med att det faktiskt var sossarna som själva gick ut i förväg och föreslog att nej, men kan vi inte införa fascism i det här landet och få det överstökat?
Ja, men den följdfråga, alltså jag, det här borde jag ha egentligen tagit upp när det var min tur, men alltså svenska försvar, nu när vi ska återupprätta värnpliktsförsvaret, betyder det liksom att det är 19-åringar som ryckte in för 4 månader sedan som ska patrullera Uppsala?
Ja.
Nu har jag i och för sig mer förtroende att min syrra som ligger inne för lumpen nu skulle kunna göra rimligt av det där än random polisaspiranter. Så, ja, men det kanske ligger någonting. Nej, men jag har ändrat mig. Vi ska
Ja, precis. Nej, men detta är ju själva verket kärnan av den framtida arbetarmilisen.
Jo, när man säger liksom en folkmilis tror jag gör ett bättre jobb än de psykopater som liksom i många fall är de som söker sig till polisyrket. Inte alla fall. Jag är inte full ACAB, men Jag har vänner som är poliser som beskriver sina kurskamrater själva också. Att det fyllde den inte med hopp.
Nej, men vi kan väl säga MKB i alla fall.
Ja.
Hashtag inte alla poliser.
Yes, det är nu vi kommer liksom på rent. Alltså, det är nu sponspengarna från liksom olika amerikanska höger tankekedjor kommer in.
Mm. Det är nu vi kommer få de där underbara nedpengarna.
Mm. Så alltså, vi har liksom ingen, Max behöver en inkomst, resten av oss tjänar inte överdrivet mycket pengar. Vill ni att vi inte ska liksom bli på liksom amerikansk postvänster, då får ni börja öppna plånboken.
Jag kunde gärna tjänat mer pengar och ändå viktigare, kunde gärna jobbat mindre.
Ja. Nej, men vi är ju konsekvent för arbetstidsförkortning i den här podden.
Ja, i vart fall enklare arbetsuppgifter som att posta hela dagen. Jag kan fint fortsätta att jobba 8 timmars arbetsdagar hvis ni består av
näthat.
Läsa artiklar som gör mig lite irriterad och så posta om det.
8 timmars postande, 8 timmars podcastande, 8 timmars gaming.
Ja.
Sömn kommer inte behövas i det kommande paradiset. Nej, i den kommande arbetarstaten. Då har vi avskaffat sömn.
Ja.
Ja,
och framförallt har vi avskaffat läggdags.
Nej, nej.
Koncept, för det är ju en borgerlig auktoritär.
Ja, nej. Nu
då syns det visst bara gör du med dessa alltså. Anarkistisk opportunist ideen här.
Ja, alltså
såklart ska vi avskaffa alltså, den borgerliga förståelsen av läggetid som koncept och införa folkets läggetid.
Ja, jag känner att vi ska hålla oss borta från liksom, att de anarkistiska idéerna lite för mycket, för då kommer vi behöva skjuta Grime som fascist.
Ja, väl egentligen dig och rädda mig.
Ja, jo, jag är nog lika körd jag också. Det blir Max kvar.
Ja. Märkligt nog. Får man väl säga.
Så ja, vi tar avstånd från anarkismen. Gör läxorna där, stärker synd på där.
Nej. Jag gör läxor och håll käften. Det är
vår ståndpunkt i frågan.
Ja.
Ja. Men ja, när vi nu har gått igenom tillståndet inom svensk socialdemokrati som vi kan konstatera är mycket starkt, ska vi kanske avsluta med att kolla vad som pågår i vad som väl är det enda nordiska land där motsvarande parti faktiskt sitter i regering.
Det enda landet i Norden där arbetarklassen fortfarande har makten.
Så här långt.
Aj, fan då.
Helvete.
Ja. Jo. Det har ju inte gått så bra med Arbeiderpartiet i lokalvalget.
Får man väl säga.
Eller i någon meningsmåling siden sitt stortingsvalg.
Ja, nej.
Och enkelt tänker ju kanske att det är ett... Är ett problem som Arbeiderpartiet må rätta upp i att ingen liker det eller stoler på det. Men heldigvis har tidigare stortingsrepresentant och partisekretär i Arbeiderpartiet Martin Kolberg en bättre förklaring.
Det är ju skönt.
Om vem sin fel det egentligen är att alla hatar Arbeiderpartiet.
Okej.
Okay. Ja.
Och jag utgår ifrån att det alltså inte är hans.
Nej, såklart inte.
Nej.
Valgresultatet är ett historiskt nederlag för Arbeiderpartiet. Framgången till den samlade högersidan i størrelse och i bredde har bragt oss in i en kris. Att partiledelsen inte vill kalla detta en kris förstärker krisen.
Det är väl rätt så långt.
Jo, det börjar ganska bra detta. Grunden är enkel, ett signal om att detta riktigt nog är ett stort valgnederlag, men att det kan rättas upp av en evaluering av valkampen och hårt arbete. Fjärnar uppmärksamheten från det helt fundamentala. Valgnedlaget är inte teknisk, det är politisk. Vi står ovanför en tillitsvikt bland våra väljare.
Och återigen, det har han väl inte helt fel i?
Nej.
Men det är ju det här klassiska problemet att skriva en krönika där hela första stycket är helt rimliga saker och sen bara gå iväg i någon mer eller mindre sinnessjuk riktning.
Ja, han fortsätter att vara relativt rimlig. Kanske lite för stolt av vad den norska socialdemokratin har uträttat, men vi kan hoppa vidare.
Ja, det är väl ingenting som våra lyssnare inte redan har hört.
Nej, en djup och allvarlig kris slik vi nu har löses inte vid att göra mer av det samma eller vid att hoppa att det går över, det vet vi av tung erfaring. En slik kris må mötas med en grundläggande ny dynamik med reell ändring. Arbeiderpartiet må nå ta initiativ till att danna en flertalsregering.
Okej.
Okay. Jag vet inte om ni har sett på mandatfördelningen i Stortinget i det sista, men hvordan tänker ni att Arbeiderpartiet kan danna en flertalsregering?
Åh, herregud, jag insåg precis vart det här på väg.
Och nej, men alltså kommer man först det dummaste.
Jag vet inte om det är det alltså dummaste förslaget teoretiskt möjligt.
Men skulle kunna ta in Fremskrittspartiet.
Ja. Men det är kanske det dummaste förslaget för det att det han föreslår är att de bara ska göra något de allerede har prövd att göra och inte fick till.
Ja.
SV må tre in i regeringen slik LO länge har tatt til ordet for. Til de i SV som måtte mene at partiet ikke er strategisk tjent med å redde stumpene av Arbeiderpartiet, vil jeg si dette handler ikke lenger om partitaktikk. Det handler om en skjebnestund for norsk venstreside, og dermed om hvordan landet vårt skal se ut de neste 10 årene. Om hvordan vi skal løse enorme utfordringer som klimakrisa, ulikhetssamfunnet og de veldige oppgavene velferdsstaten står foran. Dette kan vi bare klare sammen.
Okej, det var mycket mycket mindre dumt än vad jag trodde. Jag trodde han skulle föreslå regering med Høyre.
Ja, men alltså varför i helvete skulle Høyre någonsin gått med på det?
Ja, det vet
jag. Nej, det är ju en öppen fråga, men det känns ju ändå som en grej de skulle kunna vilja. På samma sätt som Miljöpartiet ville gå in med Høyre för att förhindra att FRP kom in och Høyre bara sa blankt nej.
Ja.
Ja, okej. Okay. Men det, alltså, jag håller väl med. Det hade varit rimligt ifall de gjorde så. Det tyckte väl alla andra också, utom Trygve Slagsvold Vedum, bara för något år sedan.
Jo, cirka.
Problemet var ju att Vedum var den enda som kunde bestämma det.
Ja. Mm. Vi må gå sammen for å styre landet. SV, og for den saks skyld Rødt, må slutte med kritikken av Arbeiderpartiet og rette den der den hører hjemme.
Men for helvete!
Nå er alternativet. Men dere sitter i regjering, for faen!
Altså, det er jo... Så det han vil er at SV helt enkelt skal gå opp i AP.
Ja, men altså, det er jo kanskje ikke et så dumt forslag nå som det har endret NATO-standpunkt.
Nej, alltså det är ju en öppen fråga vad de är till för längre, men...
Ja, men det är väl folk som inte vill rösta på, som ser sig till vänster om AP, men tycker att Rött har dåliga vibes. Vilket i för sig kanske är en rimlig synpunkt att ha, jag vet inte.
Alltså i Bergen är det väl det, vad jag har förstått.
Jo, alltså uppenbart stämmer du inte på Rött i lokalvalg hvis du bor i Bergen, men... Stortingskandidaten deres er som regel ikke antivaks-maoister.
Nei.
Bare ibland.
Det hender, men de er ganske langt ned på listen.
Ja.
Som regel.
Paul Steigen er ikke riktigt den grå eminensen en gang har vært.
Nei. Problemet her er at SV og Rødt driver och kritiserar den sittende regeringen istället för andra oppositionspartier. Jag vet inte helt vad man ska kritisera Høyre för. Det är inte sånt som att de har föreslått något som helst sedan stortingsvalget.
Alltså det här är ändå fascinerande att liksom, det här är en take man bara får från socialdemokrater.
Ja.
Ja, ja, men, jag hade ju inte haft några problem med att se typ Anders Lindberg och skriva samma sak.
Nej, men det här är det han skriver varje gång det går lite bra för Vänsterpartiet.
Ja.
Ja, men det blir bättre.
Ja, bra.
Detta går inte för Centerpartiet vill inte är omkvädet vi hör till detta. Ja, men alltså jag tänker ju det är en rimlig invändning sedan det inte gick för det Centerpartiet inte ville när man prövde det i 2021.
Ja, nej, det är ju lite kärnan i frågan kan jag tycka, men han kanske underbygger det här på ett bra sätt, vem vet.
Ja, du får se vad du syns. Men hör, alla Centerpartiets goda och grundläggande värderingar är knyttet till ett starkt fällskapssamfund. Hela landbruksnäringen är kollektivt organiserat, odelslovarna, koncessionslovarna och importvärnet tränger politisk beskyttelse. Centralisering och en svagare distriktspolitik är högerpartiernas politik.
Okej, okay, så det här är alltså exakt samma sak som när SSU gick runt på Almedalen med en stor skylt där det stod asyl för liberaler. Att liksom, ja, men det är ju ett grundläggande problem i ganska mycket av vad jag lite grovt kommer kalla den vänsterliberala samhällssynen. Alltså den som typ, ja, men demokrater i USA och högersossar och ganska många andra i liksom de nordiska länderna har, att man ser att alla som är meningsmotståndare är det för att de helt enkelt är lite sämre på att vara sossar än vad vi är.
Ja, Isabel Hadley-Kamps ideologin.
Ja, men typ. Och det är ju, och därför liksom, och det är liksom bara utifrån det perspektivet som det kan vara rimligt att liksom agera som att liberalerna gick in i den regering de nu sitter i som någon sorts gisslan och inte av på något sätt av sin egen fria vilja, för att liksom bra människor inom citattecken gör inte sånt.
Det är tydligtvis då bara Martin Kolberg i detta landet som har skönt att SV och Vidkun Quislings parti är helt naturliga allierade. Och det enda som återstår är att få förklarat det till det.
Ja, nej, men exakt. Det är ju det här att det problemet med att, alltså det enda man behöver göra för att övertyga Centerpartiet om att det är bra att gå in i regering med SV är att helt enkelt säga till dem att det här är bra. För det har ju såklart inte slått dem. Det måste vara därför de är emot.
Ja. I möte med en så stark högersida med ett starkt och självsäkert Fremskrittsparti som vi nu ser konturen av, hoppas jag att mina vänner i Centerpartiet inte vill ställa sig i vägen för en flertalsregering där SV är med.
Mina vänner i Centerpartiet, mina vänner i Hamas.
Ja, vad vill dere gjette att hans vänner i Centerpartiet svarta?
Dra åt helvete.
Överdrivna långsamma runkrörelser i luften.
Ja, omtrent. Hvis Kolberg skulle få genomslag och att AP inviterar in SV i regeringen, hvordan vil Senterpartiet forholde sig till det? Då tror jag AP vil måtte göra ett valg mellan enten SV eller Senterpartiet, säger Senterpartiets parlamentariska ledare Marit Arnstad.
Ja, alltså exakt samma sak som hon sa för 2 år sedan.
Vilket var lika dumt då, för nu du får rätta mig om jag har fel, Grime. Men den nuvarande regeringen bygger väl i alla fall på SVs passiva stöd?
Inte bara passiva stöd. Alla budgetten de har vetat så långt har varit samman med SV.
Men vad bråkar ni om då? Alltså, nu håller jag med honom. Jag har ändrat mig. Han har fan helt rätt. Det finns ingen anledning att folk ska hålla på att dumma sig om det här.
Men Centerpartiet tror inte det ser bra ut för dig att sitta i regeringen samman med SV. Men nuvarande situationen fungerar ju uppenbart jävligt bra för dig.
Jo då, det kan ju alla konstatera.
Ja, grejt nog. Uppslutningen deras har halverat från sist lokalvalg. Men bara vänt till stortingsvalget, det kommer till att komma tillbaka och fixa detta.
Ja, då kommer liksom alla väljare de tappat till Fremskrittspartiet glömma bort att de i praktiken samarbetar med liksom antivita vegetarianer.
Nej, MDG är inte med.
Nej. Ja, just det. Men som, ja, vad är fördomarna om SV-väljare?
Är det inte typ samma?
Inte lika mycket vegetarianer. Det är långt har blivit en ren miljöparti-stereotyp. Det är alltså höjt utdannade akademiker som inte har alltså backkontakt eller förståelse av verkligheten.
Okej, okay, men då jag förstår varför jag får så högt i FSV i alla valundersökningar.
Jag var precis på väg att säga att det är Albin.
Ja.
Och egentligen jag också.
Jo, jag känner att kastade sten på mitt glashus och träffade ditt också.
Ja, lite så är det väl. Trots allt så var ju mitt sista yrke ett akademikeryrke inom offentlig sektor.
Plus att,
även om nästa kanske inte kommer vara det.
Plus att jag vet att du har masterexamen, så du är ju mer akademiker än mig.
Ja.
Yes, okej, okay, men då när kampen om vem som är mest SV-väljare är över, jag tänker Grime får inte vara med och tävla, för han har redan vunnit.
Jag vill tro att det är den enda som har stämt på det av oss, ja.
Jo, precis.
Ja, av en ganska enkel anledning.
Ja.
Ja, nej, jag har ju fri valfuskat för att få rösta i Norge, men det var det blev på KRF.
Det stod mellan dem och Industri- och Näringspartiet.
Jo, det är, ja, vi ska inte prata mer om det, men ja.
Nej, vi ska inte brottsprovocera Albin här.
Men ja, så Martin Kolberg kommer da med radikale forslag om å, hva med å bare formalisere det som allerede er den reelle politiske situasjonen, hvorpå Senterpartiet svarer dra til helvete, hva faen prater du om?
Nei, men jeg tenker det her er jo exakt samme sak som i Sverige fram til förra valet. Altså det her er jo dørmatteparagrafen rakt av. Bara det at SV de facto faktiskt ges inflytande på politiken i Norge.
Ja, alltså i budgetförhandlingarna regeringen och SV har SV fått mer genomslag än de fick när de faktiskt satt i en koalition.
Vilket är rimligt på ett sätt.
Mm.
För att de har liksom mindre politisk kapital investerat i att stödja regeringens projekt.
Ja, och för det att den kreative lille fällen Støre og Vedum har prøvd seg på med å ikke legge inn sine egne valgløfter som SV også er enig i, slik at SV skal bruke opp sin politiske kapital på å få de valgløftene inn igjen i budsjettet, ikke har fungert.
Ja.
Ja, nei, men da, altså, som sagt, jeg det han föreslår är, förutom det här att SV och Rött måste sluta vara elaka med regeringen, så är det väl rimliga åsikter. Det är bara det att, ja, som du sa Grime, det försöktes. De prövade
ja.
Det.
Alltså, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, regering ville varit väldigt förnuftig ting att göra. Hvis alle partiene var enige i at de var villige til å sitte i den regjeringen, når et av partiene ikke er det, så er det ikke så mye mer å gjøre.
Nej, precis som att mina upprepade mejl till Arbetarpartiet att släppa in Rött i regeringen och göra Björnar till utrikesminister, jag har inte fått något svar på dem. Det är fortfarande en bra idé, men tydligen så faller det på den mänskliga faktorn.
Ja, men jag tänker att du får bara skriva en debattartikel på nrk.no och se om Støre svarar på den.
Ja, det hade varit jätteobehagligt om han hade gjort det. Jag tror att jag hade blivit jätterädd då.
Ja.
Men nej, akkurat som att MDG inte får lov att vara med och leka med högersidan i Oslo, så har Senterpartiet bestämt att Arbeiderpartiet inte får lov att leka med SV.
Nej, förutom liksom under väldigt kontrollerade former där man kan säga att SV egentligen inte var med och lekte. De kollade bara på avstånd.
Ja.
Yes, men det är ju sorgligt att se Centerpartiet förvandlas till Norges svar på Annie Lööf, men
det var väl också lite oundvikligt.
Ja, precis.
Alltså, jag tänker det är...
Det är väl snarare så att Muharrem Demirok håller på att förvandlas till Sveriges Vedum.
Men alltså, jag tänker att Norges Annie Lööf är en betydlig förbättring från någon av tingene Senterpartiet historiskt har gjort.
Ja, alltså det är... Säg vad man...
Alltså, det här är kanske ett kontroversiellt ställningstagande, men jag tänker ändå säga det. Hellre Annie Lööf än Quisling.
Ja.
Ja.
Yes. Vilket också sätter oss liksom i rak motsatt position från mannen som försöker ta ihjäl Annie Lööf.
Ja.
Mycket på grunderna för att hon var för olik i vilken Quisling.
Ja, det kan väl stämma. Och jag tänker att det är en ganska bra person att vara motsatt mot.
Ja.
Och det är väl kanske också ett rimligt slutord för den här veckan. Jag tänker att vi har kastat ännu en podd. Och tacka därmed för oss. För denna gången. Vi hörs igen nästa vecka.
Ha det bra.
Ha det. Förmodligen kommer att gå bra igen.
Ja, men som sagt, det går alltid bra. Och alltid bättre.
Jo då.
Jo. Tiden har fortsatt.
Vi lever i den bästa av världar.
Ja, och den blir bara bättre.
Tack för oss.
Ha det.
Hej.